Välkommen till Radio Nolaskogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag hälsar vi Maud Bjuggstam välkommen att semesterprata för oss. Välkommen Maud!
Hej kära lyssnare och välkomna till mitt semesterprat i Radio Nolaskogs. Jag heter Maud Bjuggstam och har varit lärare i många år. Men idag vill jag berätta för er om den tiden innan jag blev lärare på riktigt. Om hur jag plötsligt blev lärare på en ö i havet på Ulvön år 1962. Efter studentexamen visste jag ju att lärare skulle bli mitt framtida yrke. Min stora syster var folkskollärare, men var det inte bättre att bli småskollärare, undrade jag. Jag skulle få ett ypperligt tillfälle att reda ut den frågan. Rektor Eriksson i Nätra, rektorsområde, ringde mig på sommaren och erbjöd mig en tjänst som lärare på Ulvön. Det var 15 barn i skolan i tre olika klasser. En etta, en trea och en femma. Det var varannat års intagning. Prästen Malmberg Persson hade nyss dött och det fanns ingen efterträdare varken som präst eller lärare. En skrämmande och ansvarsfull tjänst blev jag erbjuden på Ulvön. Jag hade just tagit studenten och hade ingen lärarutbildning. Inte visste jag hur det var att leva på en ö heller. Men det lät också spännande, så jag tackade ja. Vad hade jag svarat ja till? Vad hade jag gett mig in på? Hur skulle det gå? Tre frågor som jag inte hade något svar på, men det skulle visa sig ganska snart. Jag klev på båten Ulve Express en höstkväll 1962 i Köpmanholmen. Det var mörkt, det var dimmigt, det var regnigt. Inget ansikte var bekant av dem som åkte med samma båt till Ulvön. Det luktade starkt av olja eller diesel i passagerarutrymmet. Men det var varmt och skönt. Båten gick direkt till Ulvön så inga fler passagerare steg på. Vi var inte så många. Kusttrafik stannade på fjären på norra Ulvön och lite gods ställdes på bryggan och några fjärenbor steg av. Vi körde vidare till Ulvöhamn. Där mötte mig en märklig syn. Sex frackklädda herrar med höga hattar kom ombord på båten. De hämtade en kista och bar den på sina axlar och gick i procession mot kyrkan. Min hyresvärds son mötte mig och vi gick efter denna procession åt samma håll. Vad var detta? Mörkret, regnet och dimman gjorde denna scen mer filmisk än verklig. Men vi gick under tystnad efter sex herrar i frack bärande på en kista. Vem låg i den? Ännu en märklighet upplevde jag vid ankomsten till den ö som skulle bli mitt hem under ett läsår. Små grodor hoppade omkring på vägen. Det var så många att det var svårt att veta var man skulle sätta fötterna. Processionen framför oss svängde av uppför en mycket brant backe. Med tiden lärde jag mig att backen kallades Mala eller Spybacken. Många av mina klasskamrater som hade varit på träningsläger på Ulvön hade berättat om denna oerhört jobbiga backe. Det var en utmärkt krävande träningsbacke för att snabbt få bra kondition, men gruvligt ansträngande. De frackklädda herrarna i höga hattar hade nu stannat framför ett litet hus vid kyrkan. Dit in gick de och lämnade kistan, förstod jag. Min ledsagare vände och gick in i huset mitt emot. Där inne möttes jag av mitt blivande värdpar. Mannen var elektriker och surströmmingsinläggare och kyrkvärd. Oskar Söderberg hette han, född på ön och fembarnspappa. En viktig person på ön. Frun var född i Käcksed på ett litet jordbruk på fastlandet och hade trots alla år på ön inte vant sig vid ölivet. Fembarnsmor som hon var hade hon ju haft fullt upp och nu var bara ett barn hemma. Ida hette frun och hemmasonen hette Kalanders. Kalanders var 24 år men ville inte lämna ön. Var så god och stig in, sa mamma Ida och tog mig om axlarna. Vi ska dricka kaffe och sen ska jag visa dig var du ska bo detta läsår. Varmt och gott var det att komma in till familjen Söderberg. Vi pratade om allt möjligt, tiden gick fort, men så ville jag nog gå dit jag skulle bo denna vinter. Ida visade mig vägen upp för trappan till ett kök med en sovalkov och del i badrum på andra våningen. Jag hade inga många väskor med mig så det gick fort att packa upp. Jag satte mig på soffan vid fönstret och tittade ut över hamnen i mörker och regndis. Det skulle nog gå bra att bo här hos Söderbergs. Trevliga, rara människor som de var. En svag knackning på dörren till köket hördes. Jag öppnade och där stod tant Ida. Hon viskade det märkligaste ord jag hört. En Mambert Persson ligg lik där i likboa, men vi lås inte ändå. Behövde jag varnas för detta? För säkerhets skull låste jag dörren till mitt kök och lade mig att sova. Morgonen därpå gick jag ner till min familj på ön och åt frukost. Affären på ön hade inte öppnat och jag hade inte med mig något ätbart hemifrån. Ingen pratade om kvällens märkliga viskning och jag frågade inte. Hade jag drömt alltihop? Vädret var fortfarande regnigt och dimmigt, men det var ljust så jag kunde se alla hus utefter hamnen. Mycket fina hus med sjöbodar och båtar framför varje hus. Det skulle bli spännande att uppleva alla årstider här. Nu var det höst, men trots det prunkade trädgårdarna av blommor. Det var så friskt och vackert. Vattnet i havet var uppvärmt, så luften var varm och blommorna blommade. Men det var lika svårt att hitta plats för fötterna på vägen även denna dag. Vägen var full av smågrodor. Kalander dök upp. Han skulle följa mig till skolan som låg mitt på ön. Vi gick rätt länge efter byvägen, men så skymtade den vita skolan med rött uthus och en vit huvudbyggnad. Där, i det vita skolhuset, skulle jag tillbringa mina dagar denna höst, vinter och vår. I det vita våningshuset hade prästen Mambert Persson bott under sin tid på ön. Det var alltså prästgården som låg så långt från kyrkan i hamnen. Men Mambert Persson var också skollärare. Så nära till jobbet hade han. Plötsligt dök upp en man från ingenstans som uttrade något om att han höll på att värma upp skolsalen så att fröken inte ska frys. Mannen var vaktmästare på skolan och honom skulle jag träffa varje dag. Han skulle lära mig om många praktiska bestyr. Stig hette han, bodde med sin familj, fru och två döttrar mitt på ön, inte långt från skolan. I den jättestora kaminen vid katedern framme i skolsalen sprakade det gemytligt. Bredvid kaminen stod en stor vedlår full med ved. Därifrån skulle jag ta ved och fylla på i kaminen under skoldagen. Vaktmästaren visade oss upp på andra våningen i skolhuset. Där fanns ett kök och en matsal. Varje skoldag skulle det serveras mat här i denna matsal, men inte denna vecka. Affären var öppen när vi återvände till hamnen. Handla behövde jag, så jag gick in på Konsum. Det blev alldeles tyst när jag stängde dörren efter mig. Är det nyfröken som har kommit? Hörde jag en röst säga. Fram mellan hyllorna kom olika Ulverbybor och ville hälsa på nyfröken. Britt Nordqvist, som arbetade på denna enda affär på ön, kände jag igen från mina besök hos min pojkväns familj. Hon var gift med Ulverkungens son Bengt Nordqvist. Det var härligt att känna igen någon. Somliga sa välkommen och andra uttryckte en tveksamhet till att jag skulle trivas på ön. Nu var jag väl lite för mager. De skulle vidtala mattanten och se till att jag åt upp mig. Nu var jag väl lite för ung för ett sånt uppdrag som att vara lärare. Det var ju rätt, men vad hade vi alla för alternativ? Bemötandet kändes ändå vänligt och allt skulle nog ordna sig. Jag gick hem med varorna och åt min första lunch uppe i min egen lya med utsikt över hamna. Det var väl lika bra att gå ut igen och rekognosera. Var fanns posten? Fanns det någon postutlämning på ön? Jag gick ut för Brantbacken, Mara, men affären, mot affären, men svängde vänster. Här hade jag aldrig gått förut. Det var fortfarande mulet och smågrodorna hade ännu inte hittat hem. Ingen människa var ute och gick. Det lyste i alla hus längs vägen, men ingen syntes till. Utanför ett tvåvåningshus av tegel stod plötsligt några figurer i mörka regnkläder under en balkong. Jag tvekade att gå vidare. Jag stannade upp och såg dessa silhuetter röra sig mot huset och sakta försvinna in i undervåningen. Medan jag stod och funderade mörknade himlen och regnet tilltog. Det kändes riktigt olustigt. Längre bort, ur dunklet, trädde en äldre man fram. Han kom sakta emot mig. Han var inte så lång och gick med käpp. Vi kom samtidigt fram till huset med balkongen och sökte skydd för regnet. Vi hann inte hälsa och berätta för varandra vilka vi var. Jag skulle vilja tala med nylärarinnan mellan tre öga, hörde jag honom säga. Och han tog ut sitt emaljöga medan han flyttade sig närmare mig. Jag backade förskräckt. Där i dunklet fanns inga andra som kunde förklara vem denne man var. Det visade sig vara Ulvekungen, Fridolf Nordqvist, som skrattade gott åt min rädsla och satte in ögat igen. Skulle jag stanna på denna ö? Var det tillrådigt? Men så skrockade han och hälsade mig välkommen.
Down that horn. Don't you ever get tired?
Well, deep down in my heart, baby, I don't. But what's on your cute little mind there?
Would you like to take a walk?
Why not, babes?
Do you think it's gonna rain?
Oh, not in California.
How about a sarsaparilla?
Straight, bitch.
Gee, the moon is yellow. Something good'll come from that.
Have you heard the lady's song? It's a very pretty strain. Do you feel a little thrilly? Gee, it's getting chilly. Something good will come from there.
When you're strolling through the Wares, you need a Whoses to lean upon.
But when you have no Whoses to hug and what's his, gosh darn.
Would you like to take a walk?
Do you think it's gonna rain?
Ain't you sick of television?
I'd much rather go fishing.
Something good'll come from that.
Better take a walk.
Can you play another song?
This record's getting long, so cut out the talk. Honey, we better take a walk.
And something good will come from there.
Kyrkan låg nästgårds, kan man säga. Tredje söndagen på terminen på ön var det högmässa. Kyrkoheden i Nätra församling Erling Lundqvist kom med en extra insatt båt från Köpmanholmen till Ulvön. Andra Nätrabor var med på båten och många från ön kom gående mot kyrkan. Jag bodde så nära att jag tänkte smyga in under klockringningen. Allt sedan första ring i gymnasiet hade jag sjungit i kyrklig ungdomskör och sjungit i många högmässor. Så jag hade tänkt att helt obemärkt stiga in i kyrkan och delta i den här gudstjänsten. Men när jag öppnade den inre kyrkporten utropade kyrkoherden: Men se här kommer ju nyfröken. Alla i kyrkan vände sig om och såg att nyfröken stod längst bak i kyrkan. Kyrkoherden vände sig mot altaret och sa högt och tydligt: "Vi får se om hon går fram." Det var nattvardsgång och prästen väntade mig framme vid altarringen. Jag satte mig på sista bänk och försökte se oberörd ut. Hjärtat bankade, men plötsligt såg min husvärd, som var kyrkvärd, mig i min belägenhet. Han kom fram till mig med en psalmbok. Och det kändes lugnande att hålla i den. Sjunga psalmer kunde jag. Jag hörde inte så mycket av predikan utan funderade på om jag skulle gå fram bland de första eller bland de sista. Det var nog bäst att se hur de gör på ön, tänkte jag. Jag väntade till andra dukningen och gick sakta fram mot altaringen. Alla banade väg för mig och gav mig en plats i gemenskapet vid altaringen. Inget särskilt hände, men det kändes fint att ha deltagit. Nu ska jag berätta om hur det var att ha en åldersblandad skolklass. Tidigt varje morgon gick jag till skolan och förberedde varje dags arbete. Varje dag behövde jag stanna kvar i skolan för att gå igenom hur dagen hade varit. Skolbarnen i första och andra klass kom tillsammans med sina mammor. Vad hade de för tankar om en ung student som skulle leda deras skola på ön? Vi hälsade vänligt på varandra och hoppades på det bästa. Skolböckerna hade kommit med båten till Fjären, kajen på norra sidan av ön. Vaktmästaren hämtade dem med jeep och packmoped. Vi i skolan på Ölvön fick nog likadana böcker som barnen i storskolan i Bjästa i samma ålder. De 15 barnen i skolan gick i första, tredje och femte klass. De äldre barnen var ju vana vid att arbeta själva i de böcker som låg i bänken, men de 6 som gick i första klass behövde få saker förklarade för sig. Gymnastik stod ju också på schemat, men någon lokal fanns inte. Vi fick använda naturen och det var inte så dåligt när vädret tillät. Vi cyklade över ön, vi promenerade över ön, vi orienterade över ön och på vintern åkte vi spark över ön. Så fick jag lära mig hur ön såg ut och vilka som bodde var. Det var väl gudstjänst i kyrkan en gång i månaden, tror jag att jag minns. Prästen och allt i allo, Malmbert Persson, var ju död, men kyrkoherden i Nätra, Erling Lundqvist, kom då och då ut i båt och samlade ölverbor i kyrkan. Även unga prästkandidater kom ut i båt och hade samkväm eller andra sammankomster i kyrkan. Vid dessa tillfällen spelade kantor Gustav Söderberg, bror till min värd Oskar Söderberg. Och ofta sjöng kapten Söderbergs fru Ragna från altaret. Men en gång önskade fru Ragna Söderberg sjunga från läktaren. Jag var med i kyrkan och mässan fortlöpte som brukligt var och skulle avslutas med sång. Ragnas fina röst uppfyllde kyrkorummet och vi kände alla att det var en fin avslutning på mässan. Kyrkoherde Erling Lundqvist, som stod med ansiktet vänt upp mot läktaren, utbrast med hög röst när sången tystnade: "Nu har Ragnar sjungit så att håret blåna." Kyrkobesökarna vände sig om och såg att detta var sant. Hon hade färgat håret. Men usch och fy vad alla skämdes och prästens vägnar. Jag tror att kyrkoherdens predikan kom på skam och alla mindes kyrkobesöket som denna gång Ragnar sjöng så att håret blåna. Denna kyrkoherde var ofta frispråkig och okänslig för vad han orsakade. Det tog sin tid innan Ragnar ville sjunga i kyrkan igen. Oh yeah.
think you'll understand when I say that something.
Denna vinter 1962-63 var den kallaste vintern i mannaminne. Isen lade tidigt och snön vräkte ner innan och under jul. Julen firade jag hemma på Åsbergsvägen hos mina föräldrar. Syskonen kom hem och det var härligt att träffa dem alla. Vi åkte skidor och spark och njöt av ledigheten och samvaron. Efter jul låg isen tjock ut till Ulvön. Nisse Norgren hade stakat en vinterväg ut till ön. Han åkte in till Bjästa med en stor lastkälke för att skaffa förnödenheter till affären på ön. Varorna var lastade på en stor tung kälke som var kopplad till en stor jeep. Jag åkte med Nisse ut till Ulvön efter jullovet. Vilken förvandling av landskapet ut mot havet och Ulvön. Allting var vitt. Alldeles vitt. Nissa hade stakat ut vintervägen med granröskor och hade inte det varit för dem vet jag inte hur vi skulle ha hittat vägen till Ulvön. Mycket märkligt kändes det att komma tillbaka till denna förvandlade ö. Höga snödrivor kantade vägen när vi körde i land vid fjären. Nissa hade plogat vägen tidigt på morgonen innan han åkte in till Bjästa för att projentera. Jag kände inte riktigt igen mig på denna snöklädda ö. Vi passerade den vitmålade skolan mitt på ön. Många frågor dök upp. Hur skulle jag ta mig till skolan? Att åka spark vore nog bra. Var kunde jag låna en sån? Det var redan ordnat. Utanför Oskars hus vid kyrkan stod redan en spark och väntade. Det kunde jag se när jag steg ur jeepen. Kalanders och Ida hälsade mig välkommen och bjöd in mig på kaffe. Vi hade mycket att prata om. Alla barn bosatta i Stockholm hade varit hemma och firat jul på ön. Och tomten hade varit generös. Det hade börjat mörkna och alla julbelysningarna tändes allt eftersom i samhället på ön. Det kändes varmt och gott att återse de välbekanta husen och husfolket. Men det såg mycket annorlunda ut nu när allt var inbäddat i vitt. Inne i huset lyste det så gemütligt från julgran och ljusstakar. Året 1963 var infirat och vårterminen 1963 skulle börja. Fönsterrutorna på skolbyggnaden var täckta av rimfrost. Det gick inte att se ut och där ute var allt vitt. Det hade upphört att snöa när vi gjorde uppehåll för första rasten. Himlen var ljus och allt var overkligt vitt. Jag följde med ut och vi hjälptes åt att skotta en smal väg till utedasset. Vi gjorde en stor plan yta. Kunde man göra en skridskoplan, tro? Att börja skolarbetet var ju viktigt. Men det var så mycket att berätta om julen, julklapparna och alla släktingar som hade varit hemma. Det fick ta sin tid. Tiden gick så fort denna första dag. Solen lyste svagt, men inte in i skolsalen. Lamporna var tända, men det var lite skumt. Kaminen spred en sövande värme och plötsligt ropade någon om mat. Vi kände alla att vi var hungriga och skyndade upp för trappan till våra platser vid matbordet. När jag gick hem efter skolans slut var det mörkt. Och vi som bodde i hamnen följdes ofta åt på spark i stjärnljuset. Men denna första skoldag efter jul fick vi helt enkelt gå hela vägen ner till hamnen. När det var plogat var det så att sparkarna kunde ta oss fram och åka till skolan. Det var inte bara vitt överallt. Det var kallt också. Mycket kallt denna vinter. Kaminen som stod längst fram i klassrummet värmde gott, men inte längst bak i klassrummet. Där drog det kallt från de rimfrostade fönstren. Men om jag fyllde kaminen för ofta och för mycket kunde vi inte vara nära den heller. Inga stora problem kanske, men vi var tvungna att komma ihåg att hålla lagom värme. Tröjor av och på och vedträn i kaminen då och då. Hur skulle man klä sig för att må bra? När jag kom hem till jul såg mamma uppmärksamt på mig och sa: "Så du ser ut." Jag hade inte tänkt så mycket på mitt utseende. Men jag hade ju gått upp i vikt. Varje vecka fick jag grädda att dricka av fru Norgren. Det hade ju bestämt så i början av hösten. Jag var ju för mager. Någon frisör fanns inte på ön. Mitt hår växte och frodades vilt. Det fick bli hästsvans som blev längre och längre med tiden. Kläder köpte jag per katalog och utbudet var kanske inte så stort. Båten gick ju inte hem så jag hann till affärerna. Men nu när det gick att köra bil på isen kunde jag bli hämtad av någon bilburen lite oftare. Jag kunde också åka med Nisse till Köpmanholmen och hämtas därifrån. Det var skönt när ljuset, solen kom tillbaka och när det fanns möjlighet att åka in till Örnsköldsvik.
Spänn inte fingrarna, lätta på fingrarna, glöm inte tummarna, under med tummarna. Spänn inte fingrarna, under med tummarna, nu det är viktigt och det ska ni öva på.
Tvingas av mamma och tvingas av pappa och vill inte spela och kan inte spela. Och tvingas av mamma och vill inte spela och hur det är tristast av allt jag fått pröva på.
Spänn inte fingrarna, lätta på fingrarna, vad är det där för ett häfte som ligger på golvet och skrepar? Är det någon musik som är bra, kanske något som ni själv brukar sjunga på?
Texten är fasansfull, läs plattityder.
Visan kan sjungas till just de etyderna.
Det tror jag inte på.
Låt mig få visa det då.
Gärna det, bara jag slipper spela så.
Utmärkt att öva på.
Vill inte, vill inte.
Kom, låt oss pröva på.
Kan inte, kan inte.
Spänn inte fingrarna, glöm inte tummarna.
Vill inte.
1, 2, 3.
Kan inte.
1, 2, 3.
Tänk att jag strukar av karamell.
Så är ditt liv
roligt att veta.
Dag efter dag.
Det går alltså att det.
Färgglada små bagateller. Njut dem med välbehag.
Han har inte en tum om hur livet ser ut.
Lär dig att plocka dem rätt.
Ljud gärna på en sån där genial karamell.
Lär dig att ta det lekande lätt.
Jag tappar bort mig snart, så ni så högt är ni snäll.
Tänk på när morgondagen tycks det är svår. Att idag var imorgon igår. Och det gick också allt en slut
karamell. Nu blir det lättare, detta känns rättare. Nu blir det färdigt, märk mig ni färdigt. tomt eller galt.
Se det hela som så. En dag ska du träffa på just den som du helst vill ha. Först då blir du riktigt glad. Spänn inte handleden. Mjukt. Mm-hmm. Nej, tänk inte. Spänn inte. Då går jag efter linjalen. Mm-mm. En, två, tre, fyra. Fint.
Snälla herr Blake, vill ni lyssna på mig ett tag? Jag är förtvivlad, snart randas min olycksdag. Jag ska bli bortgift med en som jag aldrig har sett. Han är gammal som skrutt, kan ni hjälpa mig?
Fröken Terina, ursäkta mitt leende. Nog kan ni hindra ett sådant beteende. Ni har väl något att säga till själv om?
Ack nej, du är ju främling, så enkel är saken, nej.
Bryt med familjen då?
Kan inte, kan inte.
Fly ur Bastiljen då?
Törs inte, törs inte.
Då ska jag klara det.
Ni är i fara med.
Rym med mig.
Passa dig.
Fly med mig.
Nej, ja, nej, ja, den är bara stöd. Ja, mamsell, jag är ju skeptisk på karameller som helst.
Hälften till dig.
Jag blir förlägen.
Resten till mig.
Men var ska vi ta vägen? Har ni en bra till jord så framställ den. Jag vill ju hoppa ur att ska bli inte sådär.
Nog ska de ordna sig.
Efter personen blir det situationen prekär.
Vi kan ju bygga ett slott.
Låter idylliskt nu, var får vi pengar till det?
Öppna affär och tillverka gott.
Vad gör vi med alla slantar om det blir succé?
Sjuvar runt jorden vi reser och sen får vi sjuvar tillbaka igen. Och det går också allt en stöd karamell. Det är lättare,
detta känns rättare. Stugor det ungefär, låter det rätt så här. Var är magisters betyg?
Den dag du kan förstå att kanske du träffat på den lärare du vill ha. Först då går lektionen bra.
Vi får väl se hur det blir med det.
Det blir 10 kronor jämnt, tack.
Du lyssnar just nu på Radio Nolaskogs. Jag heter Maud Bjugstam och berättar som bäst om min tid som oerfaren lärare på Ulvön under tidigt 60-tal. Nu ska jag fortsätta med att berätta om isen som gymnastiksal. Vad skulle vi göra på gymnastiken? Att vara ute på rast blev nog så kallt, så inga extra utedagar i gymnastik. De här första veckorna med stark kyla jobbade vi mer i klassrummet. Men när isen låg tjock och solen började värma kunde vi ta långa sparkturer på isen. Det var härligt. Mina skidor stod oanvända i farstun på skolhuset. Det var ingen som åkte skidor på ön, så ingen gjorde några spår. Kanske var det också så att det var för mycket snö. Vi åkte inte skridskor heller. Den öppna ytan som vi ofta skottade fram blev aldrig någon skridskobana, men en bra lekplats. Havet som dessa vårmånader låg alldeles stilla på grund av ovanligt tjock is blev ofta vårt utegym. Det gick bra att göra banor och skotta lekytor. Vi sprang i banorna och tog tid. Vi sparkade storboll och kastade liten boll där vi hade skottat ytor. Men mest åkte vi spark och cykel. Det var helt otroligt vackert och speciellt att sparka fram över isen. Ett helt nytt landskap skapades allt eftersom vi tog oss fram. Jag fick bli mycket mycket tydlig med att alla måste se varandra. Annars var det lätt att tappa bort någon i allt det vita. Det var lite speciellt att ha skola i ett stort rum med många höga fönster. Men som man inte kunde se ut genom. Vårsolen strålade utanför skolan, men kylan släppte inte taget. Jag hade lärt mig att elda så kaminen höll jämn temperatur. Vi jobbade inne i skolsalen i våra bänkar med luddor på fötterna och tjocka tröjor. Men när barnen gick ut på rast åkte tröjorna av. Solen värmde. Alla fönster låg mot norr. Solen nådde aldrig fönstren så rimfrosten satt kvar och hindrade oss att se ut. Det var ingenting som störde barnen och inget som distraherade dem. Barnen fick så mycket gjort i alla skolböcker. Jag hade själv aldrig gått i en skola med tre klasser i samma klassrum. Egentligen visste jag väl inte hur jag skulle undervisa. Skoldagen var ju inte lika lång för alla barn. De som gick i första klass och var 7 år gick hem efter lunch. Tredjeklassarna hade några timmar längre vissa dagar. Men femteklassarna hade ju fler ämnen och var kvar tills mörkret föll under mörkaste tiden. Slöjd var ett sånt ämne som jag själv inte undervisade i. Vår vän Ragnar Söderberg, känd från kyrkan, var kunnig i slöjd. Hon undervisade flickorna, de stickade och sydde och hade mycket roligt tillsammans. Men vad gjorde pojkarna? Hade de kanske träslöjd med vaktmästaren eller var det den allkunnige Nisse som lärde dem träslöjd? Jag minns faktiskt inte det. Det fanns som vanligt på den tiden en tramporgel i klassrummet. Varje morgon sjöng vi en psalm och jag trampade glatt och spelade på tangenterna. Jag kände mig då urgammal och med tanke på hårlängd och kläder köpta per katalog såg jag nog så ut också. Urgammal. Jag hade ju alltid sjungit och spelat i olika kyrkor och på gymnasiet. Sång och musik gillade jag, men det gällde ju att få med sig barnen i den glädjen. Det var inte alltid så lätt. Jag tror att jag passade på att sjunga och spela och var inte så noga med om alla var med. Bara då de lyssnade och var tysta. Du kunde rita vid sådana tillfällen också. Vid ett sånt tillfälle, när jag var försjunken i något musikminne, ser jag hur Hans kryper ner på golvet och ser den första flugan krypa fram ur golvspringan. Hans ansikte lyste upp och han tog upp den vingliga flugan i handen och sa: "En fluga?" Han sa aldrig så mycket. Han var inte riktigt med oss i skolämnena. Men denna stund var glädjen stor. Alla skolbarn samlades runt Hans som hade satt sig i sin bänk med sin fluga i handen. Han var glad. Vi var alla så glada. Vi försökte öppna fönstren. Alla fönstren försökte vi öppna. Men det gick inte. De var ju fastfrusna. Men efter den dagen skrapades rimfrosten bort och vi kunde se ut genom fönstren igen. Det kändes som, och det var verkligen, våren som hade återvänt. Mina syskon tyckte det var spännande och kom flera gånger på besök. Och på sportlovet kunde jag åka hem. Pappa och mamma kom ut och hämtade mig. Det var så härligt att ha bilväg ända till fastlandet. Varje dag en hel vecka kunde jag ha handlat kläder. Men det gjorde jag inte. Jag åkte på de skidor som jag tog med hem. Jag hälsade på vänner. Jag gick på bio och älskade känslan att vara på fastlandet. Underbart. Men nu måste jag berätta om en påskresa jag aldrig glömmer. Rätt som det var stod påsken för dörren. Återigen kunde jag åka hem. Men solen hade tagit hårt på snön och isen. Det är ingen fara att köra på isen, försäkrade Nisse när vi åkte till fastlandet tillsammans i jeepen. Han hade en stor tung kälke bak efter bilen som han skulle fylla med varor och alla handla hjälpredskap ut till ön. Granruskorna var djupt nedstuckna i isen och stod stadigt och visade den säkra vägen till och från Ulvön. Men när jag skulle åka tillbaka till Ulvön efter påsk stod inte alla granruskorna på parad och visade den säkra vägen. Det flöt omkring i vattnet på isen. Nisse hade fyllt kälken till bristningsgränsen med varor som behövdes på ön. Den stod färdiglastad vid den tunna iskanten. Natten innan hade Nisse kört en patient med brusten blindtarm i jeepen till sjukhuset i Örnsköldsvik. Patienten hade behövt komma under sjukvård snabbt och i klart månljus kunde han hitta den säkra vägen till fastlandet. Det här ska nog också gå bra, sa han, när vi hade startat vår färd ut mot ön. Det är ju ljusare idag och jag har ju själv stakat ut vägen, mumlade Nisse för sig själv. Det var som om han ville försäkra sig själv om att vi nog skulle komma fram till Ulvön med livet i behåll. Men vi åkte jeep i vatten upp till julnavet. Under låg kärnisen. Trodde nog att det var min sista färd, men vågade inte säga att jag var rädd. Mitt sätt att klara situationen var att prata. Jag berättade allt jag hade varit med om under mitt korta liv. Nisse satt tyst och körde koncentrerat. Vid Ronön undslapp han lite häftigt. Ser du sprickan? I natt la jag ut grova bräder, men de har flutit upp. Nu får vi ta sats för släden är tung och hoppas att sprickan inte har blivit större. Gode Gud, utbrast jag. Och Nisse svarade lågt. Det är nog jag som kan göra något åt detta. Dricksbackarna skallrade och jag höll andan. Medan Nisse forcerade sprickan och studsade upp med släden bakom jeepen på den andra sidan av sprickan. Vi körde nu på is, synlig is. Den såg fast ut och var slätslipad av vatten. Vi körde ett tag under tystnad medan vi såg båtarna som tog sig fram i öppet vatten. Den på andra sidan av Ulvön. Landskapet var inte vitt längre. Det var grått och öarna skapade svarta, skarpa siluetter. Nisse bröt tystnaden när vi närmade oss fjären. Det är inte säkert att vi kommer i land då just stranden är lerig och stenig. Vi kan då bara bli blöta om fötterna om vi måste gå till fots upp för slänten. Jeepen vrålade i uppförsbacken och kälken skrek om medarna. Och äntligen stod vi på fast mark. Nåja, det var ännu vinter på ön. Havet var fullt av isflak och vinden svepte kallt runt Ulvön. Vårtecknen var mycket försenade om jag jämförde dem med dem i mitt hem i Örnsköldsvik. Hemma på Åsbergsvägen hade jag redan plockat tussilago och sett tulpanknoppar vid husknuten. I motsats till i höstas var rabatterna på Ulvön fortfarande täckta av ett tunt isigt lager av jord. Det skulle ta flera veckor innan tulpanerna kunde slå ut. Små isberg seglade runt i hamnen och i Marviksgrunna låg isbergen tätt. Vi på skolan hade börjat planera vår skolresa. En skolresa för 3 år och 5 år. Barnen ville åka till Furuvik till djurparken med tillhörande Tivoli. Furuvik ägdes av en före detta ulvebo som gärna öppnade sina portar för vännerna från Ulvön från norr. Samtidigt med skolarbetet planerade vi utflykten. Vårterminen började gå mot sitt slut. Hade jag varit på Ulvön ett helt läsår. Ett mycket händelserikt läsår. Och Nu visste jag. Efter detta läsår på ön visste jag med säkerhet vad jag ville bli. Jag ville bli lärare, lågstadielärare. Jag ville vara med när barn lär sig läsa och dela den glädje du upplever när det händer. Kändes skönt att få klarhet i den frågan. Ja, nu har ni hört om min tid som oerfaren lärare för en åldersblandad klass på en ö i havet. Tack för att ni lyssnade och lyssna nu gärna på Magnus, Brasse och Eva som under ett par årtionden sysslade med genial musikalisk pedagogik för de små. Fem myror är faktiskt fler än fyra elefanter. Så det är så.
Elefanter.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.